Och om inte någon av er två vill börja podden så kan jag göra det.
Ja, kör du.
Du, annars kan jag tänka att du kan göra det.
Jag ska skriva.
Tja, alla det som jag är.
Ja. Jimmy här. Kör vi igång som vanligt.
Spelcirkel Jimmy. Nej, i alla fall. Ja, välkomna till Spelcirkeln-podden. Det här är ju dagen innan nyårsafton. Och det är lite kul, för förra året så släppte vi ett avsnitt på nyårsafton, tror jag. Mm. Så att, det är ändå lite nice. I alla fall, med mig idag har jag Leo.
Hallå.
Som vanligt.
Jag tror jag började försöka säga hej och sen ångrade jag ville säga hallå. Och sen blev det något konstigt.
Hej då. Okej, tja då.
Ja,
hej. Ja, och så har vi Jimmy med oss också.
Yes, hallå, hallå.
Hej, hej. Och jag heter Alexander, som vanligt. Och Jimmy, du är ju ny för podden i alla fall.
Ja, jag är nybörjare. Nybörjare i gänget.
Du har varit med i Spelcirkeln och pratat om spel vi har spelat gemensamt.
Ja, det stämmer.
Mm. Kul att du vill vara med och podda också.
Ja, men det är lite nervöst, men kul också. Kul.
Du sa innan att du hade klippt lite poddar och sådär, men du har aldrig varit med i och spelat in i micken liksom.
Nej, det blir först. Jag är ofta den som är... Jag jobbar ju som frilans som kamerakille, så jag är ofta bakom tekniken liksom. Jag är sällan framför eller tar plats, så att det blir intressant att se hur det här går.
Ja, men nu är du i rampljuset.
Ja, vi ser.
Ja, men lyssnarna kanske vill veta lite vilken typ av gamer och sådär du är. Kommer på. Vad har du för plattformar? Vad spelar du på?
Främst PC är det som jag har kört mest på. Sen har jag också haft PlayStation 2, PlayStation 3, haft GameCube. Men PC är väl det som jag typ alltid har varit närmast till hands på något sätt.
PC Gamer?
Ja, PC Gamer. Uh-huh. För övrigt bra magasin som jag hade när jag var liten.
Ja, visst. Jag tycker också att de är bra faktiskt. Fortfarande.
Ja, faktiskt. Mm.
Men vi såg ju på en fest i somras och det var kul, för vi började prata om spel och upptäckte att vi hade typ samma referensramar, i princip i alla fall.
Ja, verkligen. Det var mycket med rollspel och alltså, RPG och vad var det mer vi pratade om? Vi pratade om lite...
Massa olika såhär, singleplayer-spel bara.
Ja, exakt. Singleplayer. Ja, så att,
Men kul att du är med i alla fall.
Ja. Tack så mycket.
Vad har du spelat senast, brukar vi fråga så här i början av podden.
Ja, jag installerade, vad heter det där nu? Hellblade, Senua...
Senua Sacrifice, eller?
Ja, just det, så heter det.
Just det, vi har tänkt spela det med spelcykeln faktiskt.
Ja, nej, det
Men sen var det så här, det var typ längre än 10 timmar i gameplay time och...
Just det.
Och så var det ganska dyrt här för mig, så vi skippade det.
Mm.
Men så får vi se, jag tror Oliver och Sunny och några ville spela det och typ podda om det ändå. Ja, men de har liksom inte kommit till skott, verkar det som, så vi får se vad som händer.
Nej, men jag har varit jättesugen på det superlänge. Mm. Så det känns som ett annorlunda upplevelse liksom. Och det verkar vara väldigt typ psykologiskt typ. Eller, jag har försökt medvetet inte läsa för mycket om det, men jag har hört att det ska vara en speciell upplevelse att köra igenom det.
Mm.
Så att jag får se, men då kanske jag väntar lite då, så får vi se om det blir någonting med spelcirkeln.
Ja, men det kör på du, tycker jag.
Ja.
Men jag har också hört att det är något så här, någonting med depression eller någon, någon sån typ av sjukdom liksom, som porträtteras i det spelet.
Ja, det stämmer nog, ja. Precis. Mm. Annars har jag spelat mycket Hearthstone. Det är typ mitt go-to-spel. Bara köra på mobilen eller hemma vid datorn när jag vill typ kunna lyssna på något annat och softa lite. Efter en jobbig arbetsdag så är det perfekt att Hearthstone lite.
Lite casual liksom.
Ja, precis. Mm. Jag är inte någon så här superranked player liksom, eller så. Men jag tycker det är kul. Jag kör mycket arena. Så att, ja.
Kul, jag har faktiskt aldrig kört det. Men det är helt kul.
Det är roligt. Det är ganska lätt att komma igång, men svårt att bemästra som klyschan går liksom. Det finns ett komplexitet i det.
Mm.
Men man kan förstå mekanikerna ganska lätt. Och man har gjort det lättare än många andra kortspel och sådär, tycker jag.
Mm. Nice. Mm. Jag har hört att det ska vara så här beroende från kallande bara.
Mm.
Men man vågar börja typ.
Ja, ja, det kan nog vara det. Jag är en periodare, så jag spelar ju i perioder. Nu blir det nästan lite så här typ alkoholism. Men jag kan liksom, när det kommer en ny expansion så kan jag säga, ah, fan vad kul att spela igen. Men sen kan det dröja typ ett år innan jag spelar igen. Så missar jag några expansioner. Men jag tycker det är så här, ibland får jag bara ett sug. Och då är det bara nice att komma igång. Men då blir det ofta att jag spelar mycket under en kort tid. Och sen slutar jag. Och så tar det lång tid. Och sen så börjar jag igen. Typ.
Just det.
Ja.
Leo, har du spelat något kul senaste veckan eller vad det var? Senaste gången vi poddade?
Precis, jag tänkte säga det. Jag tror det var exakt en vecka sedan vi spelade in senaste podden.
Ja.
Och jag har faktiskt inte rört ett enda tv-spel sedan dess. För jag har inte hunnit den här veckan. Jag har dock, kommit på nu, spelat lite brädspel om det räknas. Jag spelade Dominion, om ni känner till det.
Nej, jag har hört talas om det kanske. Ja. Men beskriv vad det är för något.
Det är, ja, det är väl ett kortspel egentligen. Och det är nog mitt favorit liksom, brädspel ever. Jag tycker det är skitkul. Så basically, jag tror det är väl väldigt mycket inspirerat av Magic the Gathering och sådana trading card games. Och framförallt draft-formatet i det, om ni vet vad en draft är.
Nej, jag vet faktiskt inte vad det är.
Så en draft i Magic brukar vara att du köper, jag minns inte exakt hur många det är, men du köper ett visst antal boosters, som det kallas, alltså paket med kort. Och sen bygger du ihop en lek på det du köpte den dagen och så spelar du en turnering med det. Så det är massa personer som bara köper massa kort och bygger en lek on the spot och spelar. Så Dominion är lite på det sättet. Spelet går ut på att du bygger en lek medan du spelar. Så att det kommer finnas massa kort och du slumpar fram. Det finns väldigt många olika kort och du slumpar fram 10 stycken du kommer använda. Eller 10 typer du kommer använda som kommer ligga framme på bordet som du kan köpa under spelets gång. Och så börjar du med lek som bara är, först har du bara 7 koppar och 3 stycken victory-kort som du inte kan göra någonting med. Sen använder du här koppar, din koppar för att köpa andra action cards eller mer värdefulla valutor som silver och guld. Och så försöker du hela tiden förbättra din lek tills den är bra nog. Och då ska du börja köpa stora victory-kort. Och du vill liksom inte köpa dem för tidigt. För när du köper dem, de är helt värdelösa att ha i leken. Så din lek blir sämre att ha dem. Men du måste ju ha victory points för att vinna. Så ja, det är det spelet. Och det finns typ hur många expansions som helst. Jag och mitt ex blev typ obsessed med det här spelet. När vi köpte det någon gång för några år sedan. Så vi, eller hon har nu grundspelet och typ 5 expansions som vi brukar spela med. Och då finns det typ oändligt många kombinationer av vilka kort som kommer i spel som kan hända. Du får försöka få en överblick av vilka kort som finns tillgängliga och komma på vad du kan bygga för bra lek baserat på det. Och improvisera ihop det. Och det är skitkul.
Kul lek. Ja. Ja, jag har spelat ut 2 spel faktiskt. Det ena är Halo 3 till Xbox 360. För att jag och Lucas körde co-op på det för typ så här 3 år sedan eller någonting. Typ fram till en bana som heter The Covenant, som är typ den näst sista banan eller något sånt där i spelet. Sen släppte vi det bara och sågs liksom inte och körde. Och jag tänkte så här, men jag väntar tills Lucas kommer innan vi kör vidare. Och sen så blev det typ inte av. Men sen köpte jag en massa Xbox 360-spel i veckan. Som jag tyckte att jag saknade i min kollektion. Och blev lite taggad och bara, fan jag måste spela. För en del av de här jag köpte var liksom Halo-spel som jag inte har sedan tidigare. Typ Halo OST-delar heter och Halo Reach och Halo 4 också. Även om just det spelet har fått lite dålig kritik. Men kul att ha i alla fall, för jag gillar liksom Halo. Så jag blev så här, vad shit, Halo är fan, det är en bra spelserie liksom. Jag glömt bort det helt. Så jag spelade ut Halo 3 själv ändå. Alltså jag bjöd inte in Lucas helt enkelt. Ja, så det var väldigt kul. Det är bra musik och så här häftig värld liksom och cool atmosfär i det spelet ändå. För att vara ett sånt här ganska krigsinriktat spel, tycker jag. Och det andra spelet jag spelade ut i veckan, det var Witcher 2, Assassin of Kings. Och det har jag snackat om lite tidigare i podden. Vi har ju refererat mycket till Witcher liksom, och det är kul nu att jag äntligen är klar med det spelet. Just senast förra avsnittet pratade jag om hur jobbigt något uppdrag var som inte gick att ta sig igenom, och det slutade faktiskt med att jag lät den här alvkvinnan i skogen dö fast man inte skulle det, för att det var typ ett sidouppdrag som inte var superviktigt. Så det är skönt, och det passar ju bra också nu för att The Witcher-serien har ju kommit ut på Netflix. Den 20 december kom det ut. Och igår såg jag, Laura och min mamma faktiskt de 2 första avsnitten. Och det var kul. Jag är faktiskt väldigt imponerad. Alltså. Jag tycker det är bra. Men jag är ganska lättflörtad. Alltså. När de typ så här bara säger ett namn som jag känner igen, då blir jag så här, yes! Den personen, så här, det spelar typ ingen roll hur de gör. Det var kul också att de hade dragit mycket mer inspiration av, alltså story-elementen var mer inspirerade av böckerna egentligen än spelarna. Nu har jag inte spelat Witcher 3 ju, så jag vet inte hur mycket det tagit därifrån storymässigt, men jag kände igen en del liksom mini-stories och plotlines från böckerna. Och i spelen, i alla fall i Witcher 1 och 2 som är spelat, så är det ingenting från böckerna mer än liksom så här generella teman och liksom storyutveckling så i världen typ. Inte någon så här specifika, typ den här karaktären gjorde så här vid den tidpunkten. Men att karaktären kanske finns med i spelet, så det var kul ändå. För böckerna är väldigt bra, jag har läst 3,5 bok typ, ja. Så har ni läst eller spelat eller sett på Witcher?
Nej, none of the above.
Inte? Nej, okej. Det blir lite överdrivet nu när jag, så här, jag läser 4:e Witcher-boken. Börjat spela Witcher 3. Jag började med det igår, spelade 1 minuterna. Och kollade på Witcher-serien. Det blir så här overload av Witcher liksom.
Nice ändå.
Ja, jag tycker det är jätte, alltså, det är en bra värld alltså. Du då, Jimmy?
Ja, jag älskar Witcher. Jag är stort fan. Jag har spelat 1, 2, 3. Har faktiskt inte läst böckerna. Men det ska jag kanske ta och göra nu när det är lite ledighet. Men, men jag är sugen på att se Netflix-serien. Jag visade trailern till min flickvän. Och försökte sälja in det. Hon har inte jättestort spelintresse. Och kanske inte riktigt... hon gillar väl fantasy, men när det blir för mycket magi och sånt där, då tycker hon att det är så här... Och det var ju lite så här effekter i trailern. Då blev hon ganska osugen. Mm. Så jag får nog ta med henne själv, tror jag.
Ja, kanske. Det är mer magi i det här än i Game of Thrones.
Exakt. För Game of Thrones älskar hon. Men hon tycker att när det blir lite för mycket sånt, då blir hon lite off-put, liksom.
Men det är många som har ett sånt hinder, liksom... i vad de gillar. Och det, jag kan fatta det ändå. Just Game of Thrones, det var en successiv utveckling av magin, kan man säga. Det var inte som att första avsnittet att det var en massa drakar och grejer, liksom. I och för sig, det var någon zombie med i första avsnittet, men det var ju bara typ så här en effekt, liksom.
Lite mer subtilt, liksom.
Ja, mycket mer. Ja. Ja, speciellt i början, första säsongerna, typ. Men ja, jag tycker det var nice i alla fall. Jag såg på, tror jag, Metacritic att det hade fått så här 54 av 100. Jag vet inte, alltså, det låter ju extremt dåligt, alltså. Men jag har inte sett hela första säsongen, så jag vet faktiskt inte. Men speciellt första avsnittet tyckte jag om, för det var liksom väldigt taget från en av de bästa berättelserna, så här miniberättelserna i första boken. Och man börjar läsa boken, tycker jag. Alltså första boken är ganska enkel att ta sig igenom. Det är liksom ett gäng miniberättelser bara så. Det är ingen så här lång story som måste komma ihåg massa konstiga namn och grejer, utan det är... Det är liksom, ja, som ett gäng så här moderna fantasyfabler, typ, med Witcher i huvudrollen, typ.
Läste du den på engelska eller läste du den på svenska, eller?
På engelska. Jag vet inte, finns den på svenska? Ja, det kanske den gör. Den finns på svenska. Jag vet faktiskt inte.
Men jag brukar också föredra att läsa den på engelska ändå, faktiskt. Läser ofta på engelska för att jag tycker det kommer närmare språket på något sätt. Eller typ författarens liksom språk på något sätt, än att de har sett ut svenska ibland.
Ja, så brukar det vara. Just i det här fallet så är ju Andrzej Sapkowski är ju polsk.
Just det.
Så jag vet inte om den svenska översättningen har översatts från den engelska eller från den polska. Men ja, men den engelska är översatt från den polska i alla fall. Men jag tycker det är väldigt bra språk, alltså, i de här böckerna. Det är, ja, bra skrivet helt enkelt. Och innan vi går vidare ska jag också säga att vi är sponsrade av Bottle Shop. Det är en folkölsbutik på Södermalm där man kan köpa en massa bra julklappar ändå. Alltså folköl som är nice, liksom, så här hantverksfolköl.
Det är bra att vi tipsar om julklappar när podden släpps dagen innan jul.
Ja, just det. Ja, men en nyårsgåva då kanske, om man vill dricka något annat än champagne på nyårsafton. För julen har ju redan varit, va, grabbar?
Japp.
Idag är vi här för att prata om ett spel som vi alla i spelcirkeln har spelat. Och spelet vi har spelat heter The Haunted Island, a Frog Detective Game. Och nu har vi alltså spelat igenom det, i alla fall vi tre har spelat igenom det. Och ska snacka lite om det spelet. Vi är ju en spelcirkel, som namnet antyder. Vilket innebär att vi spelar spel alla på tumman hand som vi har valt ut gemensamt. Och sen träffas vi för att prata om spelen. Och det kan ju sägas redan nu att vi kommer ju spoila en del, liksom, av det här spelet. Det här är inte någon så här regelrätt recension, liksom, utan det är mer att vi går igenom spelet egentligen från början till slut och pratar om alla detaljer och så vi kan komma på och tycka är värdefulla att prata om överhuvudtaget. Så för er som vill spela det här spelet och inte bli spoilade på de olika skämten och allting sådär, så kan man ju bara göra det i en timme. För det tar drygt en timme, för mig i alla fall tog det drygt en timme att spela igenom. Och sen lyssna på avsnittet sen. Men om man känner att jag orkar inte spela det här, liksom, obskyra indie-spelet, då kan man lika gärna lyssna vidare nu på en gång faktiskt och bara höra vad vi tänker om det. För vi kommer ju gå igenom det, som sagt, ganska noga, liksom, som vi brukar göra i de här spelcirkel-spelavsnitten. Och det här spelet kom ut i november 2018 och det finns till Windows, till Steam tror jag bara, och sen till Apple också, vilket också är via Steam, har jag för mig.
Mm.
Kan man köra spelet med handkontroll, vet ni det?
Jag testade faktiskt aldrig.
Nej, inte jag heller.
Jag skulle, eller jag vet inte, kanske. Det fanns ju så när man startade spelet och det kom upp så här graphic settings och sådär, kunde man gå in på input settings, så kanske att det funkar.
Just det.
Men ja.
Men det är i alla fall ett FPS-spel.
Kanske inte shooter, men first person spel i alla fall.
Ja, precis. Lite walking sim pusselspel typ.
Mm.
Och de som har gjort spelet, de heter Worm Club. Det är en spelstudio då. Lead figure i den spelstudion är Grace Bruxner. Jag tror man uttalar hennes namn så. Och det är väl hon som mer eller mindre har liksom skrivit och gjort allting i hela spelet. Alltså ritat allting och kommit på storyn och sådär. Och hon har fått hjälp av en programmerare som heter Thomas Bowker, eller Boker. Och sen en kille som har skrivit musiken som heter Dan Golding. Det är väl de tre egentligen framförallt som har gjort spelet. men särskilt då Grace Bruxner. Så det är väl ett enpersonsjobb liksom, det här spelet kan man säga, med lite hjälp från andra. Och det är kul, för det är första sån här enpersonsspelet som vi har spelat där det är en tjej som har gjort spelet.
Mm.
Ja. Och vi spelar ju en del sådana spel ändå, där det är liksom en person som har gjort hela spelet. Och lite mer om utvecklarna och studion och sådär. De kommer från Melbourne i Australien. Eller de i alla fall har sin bas där och sådär. Ja, så det var ingen sån här Kickstarter-kampanj egentligen. Men den här Grace Bruxner, hon har ju gjort lite andra spel tidigare. Som inte har kommit ut till Steam liksom. Men som har varit här gratis spel. Som är väldigt liknande i stil i alla fall. Ser ut som. Jag har inte spelat någon av de andra spelen hon har gjort. Och jag vet inte hur man får tag på dem. Vet ni någonting om det?
Jag tror att de kanske finns på Itch.io eller något sånt där.
Vad är det för någonting?
Jag har faktiskt aldrig använt Itch.io. Jag har bara hört det nämnas i indie-spelsammanhang. Det är väl typ som Steam, tror jag. Där det, fast det är mycket gratis spel. Ofta brukar det vara mycket typ spel som är ganska tacky liksom. Men det finns många. Det finns ju guldbitar därifrån. Jag vet att det finns YouTubers som gör typ så här, bara Itch.io-videos där de hittar så här olika guldklimpar och sen så bara lyfter fram dem. Och det är väl ett sätt, jag tror det är lättare för spelutvecklare som är mindre att komma in på Itch.io än vad det är på Steam. På Steam är det väl en annan process, tror jag, för att få sina spel godkända och hela den biten. Du vet säkert bättre kanske vad
jag är. Inte jättebra koll på Itch.io, men jag tror att det basically bara är att ladda upp vad du vill där.
Ja. Alltså
att, ja.
Alltså Itch.io är det, precis. Jag kallar det Itch.io.
jag köper det, jag vet ingenting. Ja. Men alltså, så det är inte någon betaltjänst så? Man kan inte ens betala för spelen där?
Jag vet inte, ärligt talat.
Jag tror man kan det. Jag tror att de har en sån funktion att man kan betala också. Men nu vet jag inte, så jag kanske inte ska säga för mycket. Liksom. Jag har dålig koll helt enkelt.
Vi får kolla upp det sen kanske. Ja. Då kanske det här spelet vi har spelat nu då, finns där också.
Ja,
men det är väl Steam som är den främsta plattformen kanske som de flesta kommer skaffa spelet på och spela via. Ja, men hon har gjort en del spel tidigare i alla fall, som sagt då. Och faktiskt, nu var den 10 december det här året, så släpptes uppföljaren till det här spelet. Som heter The Invisible Wizard.
Ja.
Ja, A Frog Detective Game också som undertitel. För det är samma groda som löser pusslet eller mysteriet. Har ni spelat eller köpt eller så det spelet, det är uppföljaren?
Ja, jag köpte typ ett paket nu. De hade någon julrea typ, eller vinterrea på Steam.
Just det.
Så då köpte jag, det kostade istället för, typ, det blev typ 5 euro eller något sånt där, tror jag.
Ganska billigt liksom.
Ja, för båda spelen. Så då tänkte jag, det är väl ändå kul. Och även om jag kanske inte då kommer spela tvåan, så är det ändå, det är så lite pengar. Så att bara att jag får ettan och spela igenom den, så tyckte jag det var värt det. Och sen stötta utvecklarna kanske och sådär.
Ja, men verkligen.
Så att, det kändes en bra idé.
Vi köpte det här innan, tror jag, spelade, alltså till, i november någon gång, så då var det ingen rea. Men jag tror att, då hade spelet inte ens kommit ut. Så det gick inte att köpa andra.
Mm.
Men ja, det skulle vara kul att spela det också, tycker jag sen. I alla fall, hon sa att det här första spelet, att hon hade tjänat typ 7000 dollar på det. Första månaden bara. Så det var ganska många som har köpt det. Men sen så gick den här studion Superhot, som har gjort spelet Superhot, in och finansierade utvecklingen till The Case of the Invisible Wizard, det vill säga andra Frog Detective-spelet, som kom nu då. Så att hon har fått finansiering från den utvecklingsstudion eller vad det är. Ja, har ni spelat Superhot eller vet ni? Känner ni
det? Jag vet vad det är med ett spelet.
Nej, samma här. Så det är kul, det verkar gå lite bra för henne nu. Så här, jag har sett lite videos lite halvt på YouTube där hon liksom pratar om så här hur man gör spel och hur man tänker kring karaktärer och humor i spel och sånt där. Och hon ser ganska ung ut ändå, men verkar rätt så här social och trevlig typ. Har ni sett någonting om henne på YouTube eller något?
Jag kollade igenom hennes GDC-talk precis innan jag kom hit faktiskt. Där hon snackade om, ja, men, lite om hur hon hade tänkt när hon gjorde Frog Detective och hur hon fick humor att funka och sådär, vad som hade inspirerat henne. Men det är allt. Alltså, som, jag spelade igenom spelet i morse. Och sen hann jag precis kolla det här taket innan jag drog hit för att spela in den här podden. Så det är verkligen, det är exakt allt jag vet om henne.
Det säger ju något om spelet också, att du lyckades spela igenom det i morse. Mm. För vi är inte här jättesent, vi kommer ju ganska tidigt ut ändå.
Mm.
Det är inget jättelångt spel liksom. Det tar väl en, ja, som jag sa tidigare, typ en timme att spela igenom eller något sådär. Hur lång tid tog det för er?
50 minuter tror jag tog för mig. Eller 55 eller sådär. Cirka en timme.
Jag tror det för mig tog 1 timme och 20 minuter. Men jag tror att vi, så här, jag och Laura spelade typ gick iväg och gjorde andra saker och sådär.
Just det.
Tog det lite lugnt liksom. För det är inget svårt spel. Alltså det är ett pusselspel så. Liksom ett first person pusselspel. Som är väldigt roligt egentligen bara. Det är en massa roliga karaktärer och sådär. Det är inte något, liksom, någon riktig så här pusselmekanik som man måste kämpa eller tampas med egentligen.
Nej, precis. Gameplayt är väl bara... Du får ganska tidigt reda på att du behöver bygga en bomb. Och för det behöver du ull, guld, tandkräm och... vad var det sista?
Pasta.
Pasta, just det. Och sen, alltså ja, hela spelets mekanik är egentligen bara så här ett, som en trade quest där du får items av någon karaktär för att sen byta till dig rätt item av en annan karaktär tills du har alla ingredienserna till bomben.
Ja, för plotten är ju typ att det är en ö där det händer någonting läskigt. Det är något läskiga ljud liksom. Och då har personen som äger den här ön, som är kung på den här ön, som heter Martin. Ja.
Som är en sengångare.
Ja, precis. Exakt.
Väldigt nervös sengångare.
Mm. Har anställt ett gäng ghost scientists som ska reda rätt på vad det är för spöken och jag vet inte, lösa problemet typ. Men de har misslyckats och typ efter 2 veckor ringer de The Frog Detective, eller hans liksom...
Supervisor.
Ja, hans supervisor. Mm. Och det var, ja, han var liksom andra alternativet. Det är där man spelar som i alla fall, man spelar som den här grodan. Och alla karaktärer på den här ön, och en själv också, är liksom djur som ser ut som människor typ. Alltså de går på 2 ben och har 2 armar på samma sätt som människor och så. Men de är djur i alla fall. Någon sorts fabelgrej liksom.
Mm.
Och vad är det fler för djur? Det är en panda, ett får.
Apa.
Ja, mystery monkey.
Krokodil eller någonting.
Mus.
Just det, just det. Ja.
Ja, allt möjligt.
Exakt. Och det är väldigt simpel liksom, grafik, det är så här... Alla ser ju lite liksom korkade ut på något sätt. Alla de här djuren. Mm. Speciellt den här hummern typ. Larry.
Mm.
Ser väldigt korkad ut. Larry the Lobster. Harry the Lobster. Vi kan ju gå igenom lite plotten bara. Så här, vad händer när man har fått tag i de här items som ska bli en bomb? Varför vill man ha en bomb?
Jo, men det är väl, man har väl trackat ner att de här läskiga spökljuden kommer från en grotta som finns på ön.
Mm.
Men grottan är täckt av massa stenar som man inte kommer förbi, så du måste spränga dig förbi stenarna för att gå in och investigera i grottan helt enkelt.
Mm. Och ner i grottan?
Ja, men det går ju, som sagt, spelet är ju väldigt snabbt. Så man letar reda på de här grejerna till bomben, så spränger man upp den och sen går man ner och så får man reda på då vad det är som orsakar ljuden typ.
Ja, och vi kan ju spoila det, ja, egentligen.
Ja.
Som sagt.
Då kanske vi ska berätta, typ, för det är vissa karaktärer som bor här på ön.
Mm.
Så då är det en av de här karaktärerna som man får höra talas om när man pratar med dem som är på ön. Och det är så det leder upp till att det är en karaktär då där som spelar, eller som håller på och tränar för en danstävling typ.
Ja, exakt. Det är någon så här årlig danstävling på de här öarna typ, för det verkar vara en grupp öar liksom, eller i alla fall 2 öar minst. Och ja, personen som brukar vinna den här danstävlingen är kompis på något sätt med kungen här, Martin liksom. Och hon, vad hon nu hette, Finley.
Ja, Finley.
Jag har varit där nere i 2 veckor och dansat då. Och det är hon som, och hennes stereo, som gör de här spökljuden.
Man levt på svampar.
Ja. Och så slutar hela spelet med att alla dansar och har det trevligt. Och ja, alltså det är inte mycket om story i spelet egentligen så. Utan det är väl mest de här interaktionerna med karaktärerna som är hela poängen egentligen.
Ja.
Alltså dialogen mellan grodan och de här karaktärerna. För det är ju ett lustiga karaktärer alltså. Och dialogen är väldigt, ja, men rätt fram och uppsluppen, men också väldigt rolig liksom. Det är mycket skämt som är, jag tycker är väldigt roliga. Det är väldigt bra timing i dem så här, och de känns roliga bara.
Mm.
Vad tyckte ni liksom om skämten i spelet?
Jo, men jag tyckte det var överlag väldigt bra ton. Nu har jag kollat lite på hennes tak, så jag har hört också vad hon tänkte lite om det. Men att hon liksom har mycket, bara gett varje karaktär något slags attribut. Typ som att, ja, men Martin är väldigt nervös. Och sen har de gjort att grodan överlag är ganska, så här, men ganska logisk och normal. Och att det där blir en spänning när han pratar med folk. För att alla andra är så excentriska och konstiga och han försöker bara liksom prata normalt.
Mm-hmm.
Men och sen så varje karaktär har bara sina egna quirks och så blir det roliga dialoger med dem.
Den här fula Lobster till exempel, Larry, var ju så här avbröten hela tiden.
Mm.
Kan ju sägas också att spelet är ju inte med voiceovers eller med röster alltså, utan det är textbaserat bara så. Och när det blir en dialog så är det inte first person längre, utan då är det liksom att man ser karaktärerna från tredje person kan man säga, eller framifrån typ. Och det är kul hur, hur hon har lyckats göra att det känns som att den här hummen avbryter den, fast det bara är med text. För det, man hinner precis läsa det som står och sen så blir det nästa dialog liksom, för att han avbryter det sådär. Eller han, jag vet inte om det är en han. Ja, men Larry, det måste väl vara en han kanske. Ja, jag vet inte.
Jag blev väldigt överraskad när den bara avbröt så där, när texten kom. Så det kände jag, blev så här, oh, vänta, nu måste jag hänga med. För att jag hann inte läsa klart första gången. Alltså jag hann inte få ett sammanhang för han avbröt. Mm. Och så blev jag så här, okej, okay, shit. Det var ändå, jag har inte varit med om det någon spel tidigare, typ att de har gjort texten så på det sättet. Det
nej,
var nytt för mig i alla fall.
Ah,
det var ändå roligt att de lyckades få in det på något sätt. För jag var så van med att man skulle klicka innan man kom vidare.
Eller skulle man göra i de andra konversationerna.
Exakt.
Mm. Så det var ett roligt grepp liksom. Det var en del sådana små detaljer som gjorde att det kändes mer levande. Ja men så här, i början av spelet så den här supervisor, det står liksom The Haunted Island i versaler. Och då tänker man bara så här, ja men det var väl ett namn så därför står väl den i versaler. Det är lite kul så här. Och sen så visade sig att de här versalerna var att supervisor skrek i telefonen till den här grodan för att prata i telefon. Och då var grodan så här, men varför skriker du för The Haunted Island? Så här, måste man skrika det ordet eller vadå? Vad är grejen typ? Och det var så jävla kul bara. Då förstod man liksom att versaler är så här, det innebär att någon skriker typ.
Mm.
Men det är ganska weird, som Leo sa, det är mycket, de här karaktärerna är ju ganska excentriska. Mm. Alltså de här ghost scientists som är på ön och ska hjälpa Martin är ju liksom, de är inga forskare egentligen. De är ganska korkade allihopa. Vissa vet inte ens att de är forskare typ.
Nej, just det.
De är där av andra anledningar liksom. Det är någon panda som simmar och har simmat ute i vattnet så här, precis vid stranden i typ 2 veckor.
Mm.
Och vill ha en magnet. För att den magneten ska han kunna liksom trycka fast på en metallbåt och åka bakom båten med, såklart. Det är det magneten är till för.
Ja.
För det har den pandan sett fram emot.
Det är en dröm för den typ.
Ja, exakt, exakt. Och då ska man byta ut magneten då. Ja, men som Leo sa, lite så här item swap liksom. Man ska byta ut, ge honom magneten. Mm. Och då får man ett skal som han har. Och det skalet ska man ge till någon annan tror jag på något sätt. För att få ett av de här 4 items som är till för att göra en bomb tillsammans med hummern Larry för att komma vidare.
Sen har vi också krokodilen vars enda karaktärstrait var typ att han hade jävligt bra tänder. Så här, de var så jävla rena och vita för att han specialbeställde någon tandkräm som kommer veckovis.
Och han hade typ 2 tänder.
Ja, precis. De stack ut så där som man såg dem heter.
Ja.
Men han var så skön också. Han låg ju i någon solstol. Men när man engagerade en konversation med honom, då la sig ju grodan i den andra solstolen. En så här riktigt skön, det är väldigt svårt att visa i en podd nu, men så här la sig på sidan med huvudet i handen och armbågen mot solstolen, en så här lite flörtig stämning och bara hade den konversationen.
Ja, men lite så här, ni vet så här på så här klassfoton när någon ska så här ligga längst fram
ja,
för att se lite cool ut. Så, här, så låg de båda två för att prata med varandra. Ja, det var så dumt. Det var många sådana små detaljer alltså, som gjorde att det var så här, fan, vad är det här för någonting liksom? Varför ligger de ner så där fult framför varandra och pratar typ?
Så jag gillade väl fåret också som bara var så här, tyckte det var så äckligt med ull. Som så fällde massa ull hela tiden.
Mm.
Och bara ville bli av med det. Och blev helt chockad när han fick reda på att tröjan han hade på sig var ett annat fårs ull. Så här, var det vidigaste han kunde tänka sig.
Men han hade väldigt logiskt resonemang. För han sa ju det typ så här, men skulle du vilja ha någonting på dig som är slime eller vad han sa? Typ så här.
Grodan slime, ja.
Ja, för det, grodan hade ju varit slämmig typ. Mm. Och då sa ju han bara nej, usch, typ så här. Så du tyckte ändå det var en rolig touch där.
Ja, exakt.
Ja, väldigt logiskt, ja.
Men i alla fall, den här ön då är ju väldigt liten liksom. Det är inte mycket utforskande eller så. Och väldigt basic grafik. Färgerna är väldigt så här bright liksom och simpla. Och detaljnivån är inte särskilt hög alls. Men det är en speciell grafisk stil liksom på något sätt som går väldigt bra hand i hand med de här naivistiska karaktärerna liksom som ser korkade ut typ.
Mm. Mm.
Ja, den här grodan till exempel. Man blir så glad bara när man ser grodan.
Ja, jag älskar den laddningsskärmen som bara är så här grodans walk cycle. När man så här svänger ut armarna och håller på.
Det var ganska många sådana här laddningscycles. Eller då.
Mm.
Ja, det är så rolig gång alltså. Och i början av spelet så ska man ju välja, innan man startar spelet, ska man ju välja så här grafik typ. Alltså graphic quality. Och då brukar det vara så här low, medium, high eller någonting sådär, graphic quality. För man kunde ju välja också vilken upplösning det skulle vara och sånt. Men på den regeln liksom så var det så här, det stod så här apple bottom jeans, she hit the floor. Och sen stod det she hit the floor igen, fast med parentes. Mm. Och så här massa olika, man bara, vad är det här? Så här, vilken är den bästa grafiken? Mm. Men det spelar ingen roll, för det var ju samma.
Okay.
Oavsett vad man valde, tror jag i alla fall.
Men visste du, vet du var det kommer ifrån?
Jag läste på Steam att det var någon som hade tagit reda på det liksom och bara, de skrev så här: all you need to know about this game är att the graphic quality settings är en låt som heter, gjord av Low Feat T-Pain by Flo Rida. Så det var liksom lyrics till den här låten då.
Mm.
Sådär random bara.
Ja, verkligen random.
Men det är bra att de sätter tonen redan i den där liksom settingsrutan innan spelet ens börjat.
Ja, man bara, okej, det här kommer vara oseriöst.
Och sen också att ett sånt typ simpelt spel grafiskt sett ändå har typ såhär, var det 6 stycken olika options? Och allting var bara randomness eller såhär.
Ja. Gjorde de? De gjorde ingen skillnad.
Jag tror inte det.
Nej, inte jag heller. Men jag tycker att det flyter på rätt bra ändå. Sådär. Det är inte liksom några buggar och det känns inte som att Grace Bruxner har tagit sig vatten över huvudet liksom, och gjort för mycket av det. Men lite som med Hilux också, det här förra spelet vi pratade om i förra podden eller någonting. Att det var också ett enpersonsjobb liksom, och det var också, det funkade väldigt fint. Liksom. Mm. Det var inget så här konstigt moment som var liksom, alltid var jobbigt typ, eller något sånt. Mekaniskt typ.
Det var en sån fin mekanik också med att du hade ditt förstoringsglas som liksom egentligen inte gör någonting. Du kan hålla in högerklick så drar du upp förstoringsglaset och håller det framför ansiktet på dig. Och då det bara warpar lite saker och förstorar.
Ja, det ser lite ut som så här, den här spegelgrejen på Gröna Lund. Liksom, att får en annan form, men den var inte användbar alls.
Nej, precis. Den gjorde ju literally nothing. Men det var ändå så här skitbra för det, så här, att man kunde gå in där och få rollspela detektiv lite. Och bara, jag ska kolla noggrant på den här grejen.
Men så var det typ inte ens in, eller?
Typ väldigt, väldigt lite. Såhär, precis i mitten blev saker lite större. Men mest blev det bara såhär utdraget och konstigt.
Ja, och han var såhär, jag måste ha den här för att klara mina... för att lösa mina pussel, liksom. Eller mina mysterier.
Mm. Men det var ju så bra också. Det är en karaktär som... För att få din pasta så är det en karaktär som du måste ge ett förstoringsglas till. Och då tänker man ju först att då är det väl det jag ska ha mitt förstoringsglas till. Men det är det inte. Utan du måste hitta ett till förstoringsglas så du kan ge bort det istället och behålla ditt vanliga.
Precis, för det var ju den du fick det förstoringsglaset av. Det var ju faktiskt en ganska rolig karaktär, tyckte jag. Eller han höll på typ i någon... Han skulle försöka hitta små shells på marken och typ gick upp i någon så här väldigt så här, typ som i när man i kampsport typ så här, ska skydda något, för att han typ var så orolig att grodan skulle trampa på hans små vad heter det, skalsnäckor. Det var en intressant karaktär.
Det var också så här, varför står du så där liksom redo att slåss? Han bara, I am alerted. Så här, och sen när de där småskalen, när han inte brydde sig om dem längre, då var det så här, stod han fortfarande så här i kampsportställning liksom. Så bara, varför står du fortfarande så där? Så bara, I'm still alerted, typ. Ja, det var mycket, mycket roliga skämt. Ja, musiken i alla fall och ljuden och så där kan man ju prata lite om. Det var någon så här jazzig, lite så här, liksom mystery-musik, typ.
Ja, väldigt så här, ja men detektiv och filmar inspirerad.
Ja, exakt. Jag läste på Wikipedia-artikeln att hon hade någon gång sagt att hon ville liksom ta över detektivgenren från typ Agatha Christie och Ellen Noir och sådana grejer och typ så här bryta ner den och göra den så här, göra något annat av den typ.
Mm. Ja, precis. Hon har ju lånat vissa element, eller många element från de genrer som typ musiken och så här hela mysterieupplägget och episodupplägget och även filmvinklar och så här, sa jag det redan.
Nej, det sa du inte. Berätta om det.
Nej, det var något hon snackade om i sitt GDC-tak, att hon har så här, hur hon vinklar kameran under konversationen, att hon har lånat det mycket från alltså, detective cinema.
Precis.
Och så här, tagit många sådana saker för att man ska liksom få känsla att det här är detektivgenren, samtidigt som hon liksom vänder på andra saker. Som till exempel att mysteriet är ganska icke-existerande. Och det, så här, det händer aldrig någonting dramatiskt egentligen. Det är ingen som har dött eller mördats. Eller det finns inte ens ett spöke.
Nej, och det är ingen så här, vem har mördat den här? Alltså,
nej,
man liksom misstänker inte någon av de här karaktärerna direkt.
Nej.
Som man alltid gör i en detektivserie eller så annars.
Mm. Detektiven är liksom inte en så här bitter, scruffy dude som är skitbra på att lösa brott men orkar egentligen inte. Utan han är bara så här, han är glad och trevlig och så här, vill genuint hjälpa folk typ. Så.
Men också att de här vinklarna som används i många sådana här detektivfilmer, säkert framförallt, men också spel. Och sen att det är så humoristiska karaktärer och dialoger och så, att de är så, ser så obotligt fula och korkade ut. Det blir ännu roligare då nästan, när liksom vinklarna är så seriösa och liksom coola och mystiska på något sätt.
Det
liksom...
Ja, musiken gör ju otroligt mycket för det, tycker jag. För den är ju verkligen bara full on seriös rakt igenom. Det är inte som att de skämtar till, eller så här, musiken är bara, skulle det kunna vara plockad från en vanlig detektivhistoria?
Mm. Ja, precis, med undantag kanske från endlåten, creditslåten, när de alla dansar och sådär.
Just det.
Den är väl lite för happy, liksom. Men absolut, det är verkligen den här jazz-hi-haten, liksom, bara, tsch, liksom, och ja...
Jag tycker det påminner väldigt mycket om Sam & Max. Det var första känslan jag fick. Har ni spelat Sam & Max?
Mm. Faktiskt inte, men jag har läst och sett en del.
Det är också typ djurdetektiver, som man ska kalla det för. Eller typ,
en kanin och en hund, va? Eller hur?
Precis. Och då är det också mycket jazzmusik och det är också så här väldigt så här, såna detektivvinklar, man ska kalla det för cinematiskt. Att ja, den är, men det är också väldigt, men det är lite mer, där är det mer pussel och sånt. Här var ju mer typ att du kunde inte göra något fel, kände jag riktigt i Haunted Island Frog Detective Story eller vad heter det?
Lång titel, ja. Kort spel.
Det är ingenting man säger snabbt. Men där kändes som att man kunde ju typ inte göra en fel. Alltså, så länge man gick runt och pratade med alla så var det liksom, det var ingen riktigt så svårt pussel att lägga. Vilket jag tyckte, men nu ska vi kanske inte gå in på det negativa nu så här, men jag tyckte att det var synd. Det hade känts nice att typ kunna få något lite mer pussligt element som kanske då gjorde att det behövde lite längre upplevelse kanske eller någonting.
Typ. Lite mer utmaning typ. Ja, alltså någon typ av hinder liksom.
Men jag tror också att det är både positivt och negativt. Så jag tror vissa som spelare kanske tycker det är skönt att det är en sån liknande fast som inte har pussel, jag vet inte. Men jag hade gärna väl haft någonting lite utmanande typ.
Det verkar ju finnas en grej du kunde göra typ fel baserat på, jag gick in och kollade efteråt, jag tog alla achievements förutom ett. Och ett achievement är tydligen om man hoppar på båten innan man löser mysteriet. Gjorde ni det?
Ja, det var det första jag gjorde. Jag ville se om det gick.
Ja, jag tror också det var det första jag gjorde faktiskt.
Vad händer när man gör det?
Men då sätter han sig där, eller kommer du ihåg det, Jimmy?
Ja, man sätter sig där typ och bara, men jag måste tillbaka liksom, jag kan inte lämna ännu eller något sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg.
Men det är någon lite lustig dialog, det är inte bara så här, jag ska gå ner från båten nu, utan det är något så här, alltså man drar lite på smidbanden när man läser.
Ja,
liksom.
Precis. Ja.
Det är så, det är väldigt charmigt skriven dialog alltid, även de grejerna som inte är roliga känns så här koncisa och bara charmiga liksom.
Jag såg bara achievementet som jag tror hette typ så här Leave the Island och beskrivningen var but you didn't even solve the mystery.
Men varför kul att du nämnde Sam & Max, för det är ju ett så här gammalt LucasArts-spel. Och jag tror att, har inte Telltale Games också gjort Sam & Max-episodes liksom? Och just de är ju i 3D, precis som det här spelet, också så här simpla, väldigt lik grafisk stil ändå. Men i vilket Sam & Max har ni spelat? För det finns väl ett antal i alla fall. Jag vet inte om det första kanske var det man refererar till när man säger i den serien eller vad?
Ja, det är väl den mest välkända. Jag tror att LucasArts-versionen är väl den. Jag har spelat jag tror det var två stycken LucasArts. Nu kanske någon som rättar mig, men jag kommer inte ihåg. Ja, men jag spelade i alla fall det första av dem. Och sen spelade jag också Telltale säsong 1 och började på säsong 2.
Ja, det fanns fler säsonger, inte bara liksom episoder.
Nej, men jag tror att man betalade för säsongerna. Där. Kom inte exakt. Eller man kunde betala för episoden också, men...
Det var ett tag sedan det kom ut ändå.
Ja, det var ju 10 år sedan, tror jag. Ja. Minst, ja, kommer inte ihåg. För det var ju Telltales första, när de slog igenom, tror jag.
Mm. Med Sam & Max?
Ja, att de liksom gjorde en typ remake på den.
Ah, okej, okay, vad kul. Jag trodde det de slog igenom med Walking Dead. Fast det kanske var ännu större liksom sen två år senare.
Exakt, det var väl då de slog igenom riktigt stort. Ah. Men Sam & Max var ändå så att det var ändå där de fick många följare, tror jag också.
Kul.
Folk frågar ju fortfarande efter Sam & Max.
Ah, okej, okay. De har ett ganska rikt spelbibliotek ändå. Som, ja, jag vet, de spelar de här spelen som kom innan Walking Dead. För sen blev de så himla så här filmiska liksom. Och innan var det lite mer att de härdrog från den här klassiska pusseläventyrsgrejen som LucasArts körde med på 90-talet. Ja, vi har ett avsnitt faktiskt om Telltale Games precis när de gick i graven senast. Nu har de ju återupplivats, tror jag. Men i alla fall, så där pratar vi mer om det. Men det kanske kan prata om det någon gång igen. Men tyckte ni om de spelen eller? Alltså Sam & Max? Det var också lika kul, för det är ju mycket humor i liksom LucasArts i alla fall. Var det samma typ av som i det här spelet?
Nej, första definitivt. Eller båda skulle jag säga. Men det har ju den här LucasArts-humorn helt klart, det skulle jag säga.
Ja, precis. Jag tycker ändå, jag vet inte exakt vem det är som har gjort det spelet. Men i många LucasArts-spel är det ju Tim Schafer eller Ron Gilbert som har gjort och skrivit dialogen och sådär. Och det är inte jättemånga som jobbar på den där spelen, tror jag heller. Det var väl inte superstora spelstudioteams på 90-talet liksom. Och där kommer liksom de som personer och deras specifika unika humor fram liksom i spelet, hela spelet igenom. Vilket är kul med de här LucasArts-spelen. Det, liksom, det finns en ganska solid humor. Och det tycker jag verkligen måste sägas med det här spelet också. Att det märks att det är inte en massa kockar i samma soppa liksom, utan att det är hon som har gjort det. Det är hennes humor som lyser igenom hela spelet igenom. Men då tänkte jag att vi kunde bara ta var och en för att säga liksom det bästa momentet i spelet. Något särskilt moment som stack ut och kanske bara generellt vad som var bäst i spelet. Så, vill du börja, Leo?
Nej. Jag behöver fundera lite på vad som var det bästa momentet.
Ja, men jag kan börja då. Mm. Alltså det var vissa skämt så där jag verkligen skrattade rakt ut som jag tyckte var de bästa tillfällena i spelet. Och det var till exempel det här nämnden när Supervisor skrek till Haunted Island i telefonen. Och att det var så här, när man fick reda på vilka de här ingredienserna var till bomben, så var det så här, grodan bara så här, ah, standard explosive ingredients alltså. Liksom. Det var ju som sagt pasta, ull, tandkräm och guld. Så det var kul i spelet. Och sen var det typ när de dansade i slutet, så efter det ringde Supervisor, grodan, och bara så, ah, vi såg att ni dansade. Det var på alla kanaler, på alla tv-kanaler, liksom överallt så här. Och grodan bara så här, aha, jag såg inte ens några kameror. Det var också så här kul. Jag bara, ja, det var inte så kul om man berättar i efterhand, men jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall när jag spelade det. Men generellt tycker jag så här, det är ett litet roligt spel, liksom, man får skratta några gånger, det är mysiga karaktärer. Det tar inte lång tid att spela igenom, liksom, det finns ingen anledning tycker jag att inte spela det här spelet egentligen. Alltså, jag spelade också tillsammans med Laura, så vi satt bredvid varandra och spelade. Och det blir roligare då när man är två personer tror jag, eller flera som sitter och liksom kollar på det lite mer som en film.
Jag kan tänka mig att det här verkligen är bra spel att spela tillsammans med någon. Att det blir mycket roligare då.
Ja, precis. Vi körde ju också Dream Daddy, ett annat spelcykelspel, jag och Laura. Och det var också, det lyfte ju spelet, tror vi i alla fall, ganska mycket. Nu har inte jag spelat det själv, men jag kan tänka mig att det gjorde det i alla fall. Så att det var att rekommendera som man vill spela, och att liksom sitta bredvid någon bara och läsa, liksom, läsa högt om man vill det. Men det behövs egentligen inte, för det. Det var kul ändå, helt enkelt. Ja, så tänker jag om det bästa med spelet. Bra, liksom, kan jag säga också, tempo och inramning.
Jag håller med. Om jag får välja ett tillfälle som jag verkligen tyckte också var väldigt kul, som vi inte snackade om, det var att grodan då har någon blogg som han driver. Och då grävde jag till ganska mycket. Jag tyckte det var rätt roligt. Var det bättre Mystery Monkey? Mystery Monkey, ja, just det. Han hade någon användare och var en typ en fanatisk följare av grodan då.
Bloggen i alla fall, ja.
Ja, exakt, av bloggen liksom.
Kommenterade allting och så. Ja. Och var så här lite starstruck när grodan kom ut.
Det kändes lite så här, ja, men det kändes som att det också fanns några så här, inte metafor, vad heter det, typ referenser till, alltså hur det är idag liksom, typ. Så här, ja, jag vet inte, jag fick en så här, det var väldigt roligt tyckte jag.
Det var också, jag tänkte på Sherlock Holmes, den här tv-serien på Netflix, då var det också att Sherlock Holmes har ju en blogg. Fast det är i och för sig inte han som har bloggen, utan det är hans sidekick, vad han heter.
Men Watson,
ja, precis. Så det finns, då är det en blogg som beskriver om alla hans olika mysterier som han löser. Så jag tänkte på det, men också att, ja, som du sa, lite samtida.
Ja, precis. Ja, jag jobbar mycket med YouTube och med typ influencers när jag frilansar. Och det är alltid så mycket prat om kommentarer i kommentarsfälten och sånt där, liksom vad folk säger och sånt. Så det, jag tyckte det var roligt. Alltså, jag garvade mycket kanske för att jag började tänka på det liksom och sådär.
Jag måste fråga väl då, det här är lite off topic, men de här influencers som har mycket följare och jättemycket folk som kommenterar och likar och sådär, läser de igenom det noga liksom, och tänker på det och så här begrundar liksom, bara, aha, det här ska den använda eller sådär. Är det mycket så?
Ja, det tror jag definitivt. Eller de som jag jobbar med, de är ju väldigt... jag tror att de tar ju ofta det negativa. Om det är en negativ kommentar och 99 bra, så tänker de alltid på det negativa.
Det låter stressigt.
Ja, jag tror att det är många som stressas av det. Men jag tror att i synnerhet en som jag jobbar med, han blir väldigt... alltså han svarar ju alltid på dem negativa.
Bara så här,
han kan säga att han säger ju tack, och liksom, om det är någonting positivt så kan han också skriva mycket tack, och det där värmer väldigt mycket och sådär. Men ibland så kan han skriva ett långt meddelande till någon som svarar negativt, för att han vill ju då att de ska utveckla liksom. För honom så är det ett sätt för honom att få konstruktiv kritik, vilket är skitbra. Så han försöker liksom vända om de säger typ fy fan vad dåligt, då kan han säga, ja men kan du utveckla vad du tycker är dåligt så jag kan bli bättre, och så håller han på så. Men han gör det inte för att jävla, alltså han vill inte liksom vara jobbig så, utan han är ju faktiskt genuint nyfiken på vad kan jag göra bättre.
Jag trodde att det här skulle leda till att han bara skrev så här långa defensiva rants. Men det var ju mycket, mycket trevligare slutpoäng på berättelsen.
Ja, det kanske är någon blandning i och för sig, att det blir lite ibland.
Ja, men ibland så kan det ju bli såklart, om det är någon som är väldigt otrevlig, rasistisk eller något sådär, då kan han ju typ, jag tror han brukar bara ta bort det liksom.
Ja, men det kan man ju göra.
Kommentarer.
Precis, ja.
Så då, han bemödar sig inte att svara de som är troll typ.
Nej.
På det sättet.
Jag försöker tänka på det när jag skriver kommentarer faktiskt. Så här, jag skriver ju sällan kommentarer, och framförallt inte negativa. Men att så här, om det är någonting man ska ge feedback på, så måste man vara konstruktiv. För de här människorna, jag tänker att de sitter och liksom tänker på det mycket. Det är typ deras liv liksom. De jobbar ju med det och så här, har det som hobby samtidigt typ. Ja. Som tur är spelcirkeln inte jättestor, för det är inte så mycket folk som...
Som tur.
Ja, men det är jobbigt att sitta och se folk som klagar på olika saker och sådär. Ja, jag orkar inte det. folk får ha sina egna hobbies själva i så fall. Det här är ju en hobby för oss liksom. Ingen så stor grej som ska ta över världen typ.
Nej, exakt.
Ja, off topic som sagt. Yeah. Vad tänker du bara generellt om vad som var bäst i spelet? Så, varför det är ett bra spel? Om det nu, du tycker att det är det.
Ja, jag tyckte att det var ett väldigt charmigt spel. Men jag tror att mycket anledningen till att jag gillade det var att det kändes som att spela en barnbok typ med roliga karaktärer. Liksom. Det kändes väldigt typ befriande att det inte var... Det fanns liksom ingen, vad ska man säga... Det fanns liksom ingen våld, det var inget snack om sådana grejer liksom, utan det kändes ganska befriande på något sätt att spela igenom det som att man läser en mysig barnbok typ. Så det skulle jag säga, att själva atmosfären, karaktärerna, musiken blev till en mysig. Och sen så hade det varit 3 timmar, då hade jag nog inte tyckt det var lika nice. Nu att det var så kort, den liksom, det är inte overstay it, well, it's welcome liksom, att den liksom bara... Det kändes väldigt enhetligt.
Just.
Det tyckte jag var riktigt nice.
Ja, en bra inramning. Jag håller med faktiskt. Vad säger du, Leo? Bästa moment eller bara bäst i spelet generellt?
Jag tycker nog bäst moment var nog ändå konversationen med fåret om ullen. För det var så absurd. Och det pågick så länge just den konversationen. De flesta konversationer i spelet är ganska korta och så här. Skämten är ofta liksom... inte one-liners direkt, men ganska så här snappy och korta så här.
Exakt.
Haha, rolig kommentar. Men det här var bara så här, de bara pratade fram och tillbaka om den här ullgrejen så förvånansvärt länge. Och det var bara kul. Och sen håller jag med också mycket om att så här, men den spelet är så koncist och liksom väldigt enhetligt, håller sig till sin ton väldigt bra. Och den lyckas liksom, det är mycket av humorn som är, så här, humor går ut på att det är absurda, oväntade grejer, men det är aldrig så här att det bara känns random. Det är liksom svår balans där tror jag med humor, att vara absurd och oväntad utan att det bara känns som att man är för random, utan det känns bara rätt när alla så här oväntade grejer händer i det här.
Ja, precis. Det här Hilux till exempel, där var det ju allting så himla bizarrt och random hela tiden, så då fanns det liksom ingen grund eller struktur att utgå från, och då var det inte kul, då var det bara konst istället. Ja, men då kan vi ta var för sig och säga vad man tyckte sämst om. Och jag kan ju börja igen då. Och det var väl egentligen inte så mycket som var dåligt med det här spelet. Det gjorde det gjorde väldigt bra liksom. Som Jimmy sa, det var kort, koncist liksom. Det tog sig inte vatten över huvudet, varken i gameplay-tid, storymässigt eller i hur det mekaniskt funkade liksom. Och flöt på, som sagt. Men jag tyckte typ att det här explosionsljudet var lite tråkigt. Alltså det var så här, hon hade kunnat lagt in... ett ljud av en explosion i alla fall. När stenarna åkte i sönder. Man fick inte se explosionen. Utan det var väl typ att grodan och hummern ramlade bara. Och det tyckte jag var nice liksom. Det såg bra ut. Generellt tycker jag att så här, kroppsrörelserna från de här olika djur slash människorna. Personerna var bra i det här spelet. Mm. Det såg liksom kul ut och inte så här fult. Och om det såg fult ut var det som att men det funkade liksom i liksom, världen på något sätt. Så det var bra, men just det här ljudet, de hade kunnat lagt in ett explosionsljud. För det enda man hörde var typ att stenarna rullade åt sidan. Inte att en explosion exploderade. Sen, för mig blev det lite så här att när man markerade vissa objekt, eller alla objekt och alla karaktärer, så blev det en vit liksom, ram runt dem som lös lite grann. Och då laggade spelet lite. Det var lite weird alltså. Och det är så här, det här spelet, alltså jämfört med andra spelare är ju inte alls, borde inte alls vara krävande.
Nej.
Så det måste ha varit någonting med programmeringen som har gått lite snett kanske, eller så. Det var lite konstigt. Och sen var det en grej med storyn faktiskt som jag inte blev kanske irriterad på, men som jag tyckte var lite onödig. Det var typ när de började snacka om att så här, böcker var dåligt för samhället. Och att böcker ska man skita i liksom, och det är bara skit liksom. Och då kom det in någon så här... klipp med, då hade spelutvecklaren gjort sig själv i motorn. Och sen så hade hon en liten monolog om att så här, nej men böcker är faktiskt bra och så här, så skulle hon snacka om så här, källkritik och så här, på internet och i böcker. Och det tycker jag, alltså det passade, jag fattar att hon vill det så här, för att idag kanske man inte ska skoja om att böcker är dåligt, för det finns väl andra källor där källkritiken kanske inte är den bästa, till skillnad från just böcker som är utgivna av förlag och så vidare. Så jag fattar den diskussionen, men det platsade inte riktigt i spelets tema tycker jag. De hade gärna kunnat få skoja om att böcker är skit, och sen hade det varit en ironisk grej liksom, för det fattar ju typ alla vuxna som spelar spelet. Att det var bara ett dumt skämt liksom. Men hon skulle liksom rättfärdiga det skämtet genom att slänga in en så här liten pekpinne humorgrej liksom. Och det blev lite så här väl PK tycker jag. Alltså det hade inte behövts liksom. Mm. Sen tycker jag inte att det var skitdåligt, men det var bara så här onödigt liksom.
Jag håller med. Det som jag tyckte var så bra upp till det var ju att man var i den här världen. Så det blev lite, så här, lite att man slungades ut från den världen där då.
Ja.
Och jag hade gärna varit kvar där tills det var slut. Så kanske hon hade kunnat berätta någonting i slutet istället. Men nu ja, var det liksom typ så här, spelet var ju inte slut då. Utan det var ju fortfarande kvar lite då. Efter
ja, det var väl några minuter kvar.
Ja,
10 kanske.
Ja. Så det kändes lite konstigt typ så här.
Ja, det var lite så här, den här världen var ju väldigt bizarr och så. Och visst, de flesta skämten var inte liksom så här på någons bekostnad eller så. Och det här skämtet kanske var det lite grann, skulle man kunna påpeka. Men jag tycker inte att det var det så pass mycket att det behövdes en PK-förklaring liksom från spelutvecklarna direkt i spelet på det sättet.
Nej, jag tycker det kändes nästan lite, alltså det är inte så att jag tog illa upp eller sådär, men det kändes nästan lite på gränsen till fördummande av dem som spelade det.
Liksom. Ja, men lite så. Såhär, ja, såhär, ironi, fattar ni inte ironin? Eller liksom, bara, jo, men det gör vi, fattar det väl typ.
Ja.
Ja, faktiskt. Så det var lite onödigt. Ja, men ja, vad tänker du då, Leo?
Alltså det sämsta för mig, det var egentligen inte spelets fel, men sen som min upplevelse var att det var en jättedum idé att spela det här spelet när man var så nyvaken som jag var. Ja. Jag var verkligen sömnig när jag spelade det här spelet, och det är framförallt i någon konversation när man försöker lugna Martin, när de så här pratar om man ska så här föreställa sig på en fin strand och höra vågorna och bla, bla, och så sitter jag och läser det här och man hör, det är så här, musiken är ju väldigt så här, men där dov och mysig så här, mycket bas och så här piano, och så hör man det här vågambienserna, jag verkligen så här, jag tror jag missade åtminstone en textrad för att jag bara så här somnade till och tryckte på det per automatik liksom.
Okej. Det var ju inte den mest intressanta konversationen i spelet. Dock var det den längsta. Martin var den längsta konversationen.
Men överlag, jag var, alltså det var flera tillfällen i spelet och jag var liksom, fick nästan kämpa lite med att hålla mig vaken för att det var så... Ja, men det är så här lugnt och fint och jag var helt nyvaken.
Lesson learned till nästa gång.
Precis. Tanken var ju, jag hade tänkt att det kunde vara kul att komma in så här med till podden med så färsk... Så att spelet är så nyligen att jag verkligen... Ja, men spelar och sen direkt poddar om det.
Hur tycker du att det funkar annars då, förutom att du var trött?
Ja, nej, men egentligen... Alltså jag tycker inte det känns som att det är någon större skillnad än hur det var på tidigare poddar när jag pratade om spel som har spelats längre tid tillbaks.
Nej.
Det finns ju någon gräns förstås, att så här, det ska inte vara för långt bort. Men jag tycker inte det var någon större vinst faktiskt att ha spelat det så nyligen. Det är nästan så här så att jag knappt har hunnit digesta det istället.
Precis, det var det jag tänkte nästan, att det kanske skulle kunna bli för dig. Men var det ingenting annat i spelet att du tyckte var lite störigt eller någonting?
Det var inget som jag tänkte på när jag spelade. Jag håller med dig om den där liksom, förklara ironi-grejen, att den var direkt onödig. Annars är det så här, men det är inget som sticker ut som dåligt.
Nu frågar jag inte ens dig, Jimmy. Men var det någonting annat du störde dig på?
Ja, det var ju då, om jag ska vara så Peter liksom, jag förstår att det hade tagit längre tid för en, men just att det inte fanns något pussel liksom. Det var väl det som jag tyckte kanske saknades för mig, för att jag skulle tycka det var... att det var lite extra bra typ. Och det, så det var synd att det inte fanns något pussel. Sen hade jag också önskat, nu vet jag inte hur nästa spel är, men det hade varit roligt om det fanns någon typ av dialog. Men det är en också svår, hårfin balans där, för att är det inte bra, alltså, när menar jag att det är röstskådespelare.
Voice-over
liksom del. Men det är också så himla, för är det dålig voice-over, då kan det förstöra så mycket. Så det gäller verkligen att det blir bra där. Och då är det väldigt mycket dyrare. Då måste hon ha större budget. Men jag vet inte om det i tvåan är det.
Svårt att tänka mig att det är det faktiskt.
Jag läste någon på Twitter. Började följa henne på Twitter. Och läste någon som skrev till henne. För hon hade släppt det här nu nyligen.
Precis.
Och då skrev hon typ så här att det var så här överraskande att höra din röst i spelet. Så att jag tror att det är någon typ av voiceover kommer det vara. Fast jag vet inte om det är att det bara är hennes röst någon gång.
Det kanske är en till så här PK-sekvens.
Ja, jag är lite rädd för det. Men det är väl de två enda grejerna som jag... Så här, men det är egentligen inte negativt, det är väl egentligen bara vad som kan bli bättre till nästa spel, om man ser så.
Precis, ja, jag tycker så, jag håller med dig att det är kul med voiceovers, men det finns ju som du sa en risk för att det kan bli dåligt då. För just i en del så här indie-spel vi har spelat har det varit bra, och det har funnits en poäng med att bara ha text. Typ Night in the Woods till exempel, där gjorde de textgrejen väldigt, väldigt bra. Och i Wondersong också. Och jag har svårt att tänka med de två spelen i alla fall. Nu har jag inte hunnit tänka på det här Frog Detective-spelet så mycket. Men i alla fall de två tidigare spelsäkerhetsspelen, om de hade blivit bra med voiceovers. För jag kommer ihåg att just Oxenfree, det var ett annat sånt indie-spel som hade lite liknande dialog. Så uppsluppen, liksom ganska rätt fram och rolig dialog. Och det tyckte jag gillade ju inte det dialogsystemet. Jag tror att jag hade gillat det bättre om det var inga röster alls, för att jag störde mig på dem och för att det var svårt att hålla koll på allting och så här. Det gick för snabbt, det var så här läsa och lyssna samtidigt. Ja.
Jag håller med dig också där, att det kan lätt bli för pajigt, typ att det är inte tillräckligt bra röstskådespelare helt enkelt. Men jag tycker en grej för att undvika det men ändå få lite så här känsla för karaktären här, det är att de gör ifrån sig ljud. Typ som att, ja men du vet så här, att krokodilen gjorde något krokodilaktigt ljud eller något så. Eller alltså, att de liksom, det kan bidra till deras personligheter och karaktärer att de gör någonting. Men det är också så här, det är svårt att säga. Jag tror att...
Det är sant alltså.
Ja, att det finns någonting som, alltså för nu, ja jag vet inte. Det kan ju bidra liksom, men det kan också förstöra.
Jag säger det, så var det ju i Night in the Woods och Wondersong. Där var det att vissa karaktärer gjorde vissa ljud då och då. Mm. Så här, wow, liksom eller något sånt bara. Och i Dream Daddy också. Och det gjorde ju att de fick mer liv alltså.
Nej, jag bara tänkte, det är kul att du tar upp Oxenfree som ett lite dåligt exempel. För jag tycker ju typ att det är det mest innovativa dialogsystemet jag någonsin sett. Och jag tycker det är det som de gjorde typ bäst i det.
Jag kommer ihåg att du sa det. Vi tyckte olika där. Det var någonting med liksom tempot och hur man så här avbröt karaktärer och hur man var tvungen att hänga med samtidigt som man var tvungen att välja vad man skulle säga liksom i det här dialogsystemet och lyssna samtidigt och så här, vilket gjorde att allting blev lite rörigt för mig. Jag menar, ja, det var ofokuserat på något sätt och jag blev ofokuserad av det. Men jag tycker också att det var innovativt. Men det var vissa detaljer som gjorde att jag, just det Oxenfree alltså, som gjorde att jag inte hängde med så bra. Men det kanske är för att jag är korkad eller någonting. Nej då. Men det är just det du sa, Jimmy, att så här, de här ljuden hade kunnat förena lite dialogen med karaktärerna. För nu i det här spelet var det lite som att så här, dialogerna och liksom textsnuttarna som fanns, det var som en egen liten bok, medan det visuella var liksom en egen grej. De var liksom separerade på något sätt, kände jag lite grann ibland. Att det kändes typ inte som att de här korkade karaktärerna som man fick se verkligen sa de här ibland ganska avancerade sakerna med tanke på alltså relativt till hur korkade de ser ut. Mm. Så sådana typer av grepp hade kunnat få det att kännas mer integrerat egentligen. Och att karaktärerna blev mer levande och mer som personer egentligen än bara så här stora gossdjur. Typ. Ja, vill det här spelet berätta någonting för oss? Har det liksom någonting det vill säga i någon samhällsdebatt eller finns det någon symbolik någonstans? Kan man märka det? Eller urskilja det?
Ja, det känns väl mest som att de bara ville göra en komisk twist på detektivgenren.
Ja, jag tror att det var läst jag också som Grace själv hade skrivit att huvudanledningen till att hon gjorde de här spelen var för att folk skulle ha roligt. Det är väl det som också är ganska genomgående, liksom att man drar mycket på smilbanden och skrattar till. Så det finns nog ingen större sammanhang eller så, utan att det är att folk ska ha kul och komma bort kanske från verkligheten lite och in i en konstig värld typ. Slappna av.
Men precis. Ja, men lite som Oliver sa också med Hilux förra gången vi pratade om det. Det var att det vill säga att det får finnas på Steam och att det kostar pengar liksom. Så det här ska också få kosta 40 kronor precis som ett gammalt actionspel eller strategispel eller rollspel eller någonting som kostar lika mycket ish liksom. Mm. Och som är mycket längre i speltid liksom och har massa olika coola mekaniker. Det här har ju inte det, men det kostar lika mycket ändå och det är väldigt kort. Ja, det var någon Steam-recension där det stod så här. Vad kostar det att skratta, typ? Det kostar 50 kronor, det heter The Frog Detective Game, liksom. Alltså, det var en ganska rolig recension ändå. För det är det man köper det för. Ja, vad kostar det? 40 spänn. Och sen får man skratta några gånger och så där. Det är ett litet, bisarrt, skönt spel, liksom. Men det var också två grejer jag tänkte på som hade någonting med samhället att göra. Det var delvis den här PK-grejen som vi pratade om. Att hon ville liksom in och prata om källkritik och hur viktigt det var. Det var ju ändå någonting som var relativt till vår värld. Och där hon ville berätta någonting. Inte bara mellan raderna utan ganska rakt ut, rätt fram liksom. Och sen var det här med att vissa karaktärer hade typ inget kön. Den här Mystery Monkey var dem, tror jag. Och inte he eller she.
Aha, och det var lite sådana...
Nej, precis. Det var lite sådana grejer det här och där. Liksom att könsrollerna var inte så liksom normativa och så där. Jag tror att hon hade ganska noga tänkt på de här bitarna liksom, att det inte skulle vara att mannen är på ett visst sätt och kvinnan är på ett visst annat sätt, utan det var ganska öppet liksom. Och som jag sa, vissa karaktärer var inte ens en he eller en she. Men det är inget inlägg så, det är bara hur spelet är. Och det är kul att många indieutvecklare som har sagt tidigare i podden tänker på det och medvetandegör de rollerna och liksom bryter ner dem och gör någonting som kan vara en berättelse utan att ha något typiska normativa könsroller och sådär.
Hon pratade lite om Is It Talk, att så här, hon har ansträngt sig för att inte bara göra stereotyper av karaktärerna. Att det är lätt hänt när man skriver komedi, och det är också lätt att liksom såra folk via comedy. Så, ja, så hon tänkte hela tiden på av alla karaktärerna hon gjorde, att de inte skulle hamna i något stereotypfack.
Nej, precis, precis. Mm. Jag tänker typ tvärtom, så här, vissa satirer och så här tecknade serier på typ olika strömmande tjänster och sådär, typ Family Guy och allting, de lever ju bara på den här göra klyschor och liksom skoja på folks bekostnad liksom väldigt mycket. Och det, jag tycker det är skitkul också, så här, jag är inte så känslig, men å andra sidan är jag så här, en vit privilegierad man i ett rikt land liksom, så jag vet inte vad jag kan säga och inte så. Men det var någon gång de skojade jättemycket för han blev om så här veganer typ.
Mm.
Och det var ju ganska taskigt liksom. Men jag tyckte det var skitkul ändå så här.
Mm.
Men sen är det inte så här som att jag är jättekänslig och är vegan och bara så känner mig så här hatad för det. Eller att jag är någon så här diskriminerad person bara för det. Men jag tycker ändå att i humor, det här är en annan diskussion lite grann. Men i humor finns det en poäng att kunna skoja om klyschor ibland också. Om saker som finns på riktigt. Men jag samtidigt uppskattar att det här spelet inte gör det.
Absolut. Det finns plats för båda liksom.
Ja, jag tycker ändå det också faktiskt. Och det kanske finns lite mer, eller behövs lite mer plats för såna här typer av kulturyttringar som inte skojar på folks bekostnad och som inte är normativa och sådär, tycker jag ändå. Det kan vara lite mer sånt, kanske generellt i liksom, utbudet i, överhuvudtaget i media, liksom, inte bara spel.
Jag tycker att det ändå är ganska relativt nytt i spelsammanhang. Eller att det liksom ändå, typ, jag tänker mycket på Life is Strange, de här spelen som kommit fram och...
Gone Home.
Ja, just det, Gone Home.
Ja, just det. What Remains of Edith Fincher och Gone Home och så här. Lite sådana typer av walking sim-spel.
Ja, för det känns som att det lyfts fram mycket det här med typ med könsroller och alltså så här, att det ska finnas och just plats för alla oavsett vilket rasläggning alltså, eller vad som helst. Liksom, att det, liksom, det finns inga... Och det tycker jag är jättefint liksom, att det börjar komma fram. För att spel har väl generellt sett väldigt länge varit väldigt... liksom macho och liksom ska skjutas och det ska liksom krig och så här. Så det är fint att det lyfts fram åt alla nu liksom. Att det finns ett utbud till alla.
Nu är det ju så här, det är mest indie-spel som tar vara på det här. Och antingen bryter ner det helt som i det här spelet eller Dream Daddy. Där liksom inte, det finns någon diskussion överhuvudtaget utan allting bara är som det är. Eller spel som Gone Home till exempel som tar debatten på allvar kan man säga. Och liksom gör någonting utav den. Och liksom lyfter fram någon viss del som inte nödvändigtvis brukar lyftas fram i kulturutringar. Framförallt inte spel. Men många så här AAA-spel och så, alltså jag har inte spelat de senaste åren AAA-spel, men det är mycket liksom macho män och så här. Jag tycker ändå att det är inte riktigt har kommit så långt där. Men jag tror inte de vågar heller det så här. När man ska tjäna typ miljontals kronor, då vågar de inte göra någonting som är för annorlunda. När jag såg den här senaste Star Wars-filmen för några dagar sedan, där hade de liksom bifarten och så här, två kvinnor som kysstes i slutet eller vad det var. Och alltså jag förklarade inte det, utan bara lät det vara med så. Mm. Och det kändes väldigt medvetet från Disney som produktions bakom Star Wars, att det ska vi ha med här i slutet liksom, en homosexuell relation utan att det behöver vara en stor grej liksom. Men jag har inte sett det alls i andra spel alltså. Mycket såhär, i GTA är ju verkligen ett sånt exempel om ett AAA-spel som verkligen gör satir och gör narr av alla på allas bekostnad liksom.
Mm.
Men annars, ja, kan ni komma på något spel som liksom tar homosexualitet eller så på allvar? Det är kanske ett så här rollspel typ, så här, jag tänker typ Dragon Age eller, eller Witcher eller sånt faktiskt. Kanske, jag vet inte. Som är lite mer för vuxen publik så, men inte de här liksom lite mer för alla spelen. Typ. Det är svårt att säga, det finns så mycket olika spel, men jag tycker inte att utanför indie-spel så finns det inte så mycket den debatten eller den, liksom, den medvetenheten.
Nej. Precis, och det är väl som du säger, det är väl för att de vill nå ut den breda massan och den breda massan inom gaming, just den så här, AAA-delen, det är väl mycket män typ, alltså i typ så här, men, och då, för de då ska kunna nå ut till så många som möjligt så kan de inte, då finns det väl vissa som skulle ta illa upp då i sådana fall.
Av ja, säkert, här, tyvärr alltså.
Ja, så det, vi har inte kommit så långt, men det är ett samhällsproblem kanske.
Ja, det är ju flera delar i samhället som skiftar och förhoppningsvis skiftar åt det hållet så. Men samtidigt finns det mycket så här, bruna vindar eller vad man ska kalla det också i samhället. Så ja, det är svårt. Men vi kanske får ha ett eget avsnitt om det någon gång. Jag vet inte.
Det tycker jag. Det är ändå ett bra ämne att liksom, lyfta fram.
Mm, precis. Vi har skrapat lite på ytan nu i alla fall. Ja, men då är det betyg kvar helt enkelt. Vi ska ge betyg på det här spelet. Och vi brukar ju alltid göra det, men man måste inte ge betyg om man inte vill. Jag menar, jag själv tycker att det är rätt svårt att ge betyg på det här spelet.
Mm.
Precis som Oliver har sagt någon gång, som jag brukar referera till tidigare, att det är så svårt om man ska ge betyg på The Witcher 3 liksom. Och sen ska man göra betyg på det här spelet och använda samma betygsskala och så. Det är lite så här, det är typ inte jämförbart.
Det är ett klumpigt instrument.
Ja, precis, det är verkligen ett klumpigt instrument. Men det finns ett betyg på Metacritic och det är utifrån bara 5 recensioner. Och då kan jag tycka så här att, som jag kritiserar Metacritic lite där, och tycker att det måste finnas fler än 5 recensioner under det dryga året som det här spelet har kommit ut liksom. Som Metacritic inte har tagit fram. Men utifrån de här 5 recensionerna så är genomsnittsvärdet 73 av 100 då. Kanske borde sagt det innan vi själva ger betyg i och för sig. Men skit i Metacritic, glöm vad jag sagt. Vad tänker ni om betyg? Vill ni ge betyg till det här spelet? Vad i så fall?
Nej, men om jag ska säga någonting så skulle jag väl också vara där ungefär liksom 7 av 10. Det var en kul kort upplevelse som gjorde det den gjorde bra.
Precis.
Jag håller med helt och hållet. Jag tänkte faktiskt en 6 först när jag var klar. Och sen har jag funderat lite på det och känner typ att för vad det är och så här, jag tycker att en 7 är ganska rättvis liksom. Tycker att det är, ja, jag tycker 7 av 10.
Du får ju använda ett så här annat betygssystem om du vill. Vi är liksom helt fria med det där. Men du kanske är bekväm med 10-systemet.
Ja, det är väl det som är antingen 10 eller 100 typ. Som
precis.
Skulle man ge, ja. Jo, men jag tror att det är typ 7 av 10 känns bra.
Ja, men jag tycker ändå, eftersom det var så bra på det du gjorde och liksom, det fanns typ ingenting att klaga på egentligen. Så tycker jag att det förtjänar mer än 7 av 10. Och till och med mer än 73 av 100 som heter Critic kanske i genomsnitt. Jag tycker...
10 av 10. Best game.
Exakt.
Game of the year.
Nej, men närmare 8 av 10 då. Alltså, jag skulle säga kanske lite under eller någonstans. Men jag kan säga 79 av 100 då. Eller 79% som jag brukar använda mig av. tycker jag ändå det här spelet förtjänar.
PC Gamer betygsättning.
Ja, procent det. Precis. Ja. Men det har levt med mig sedan jag var 12. Liksom, ja. Så. Ja. 79% kan ge det här spelet. Men det är svårt att ge det. Ibland känner jag fan det här spelet förtjänar drygt 80% liksom. Och ibland känner jag men det kanske 70 är bra liksom. Men jag säger 79 så får vi se om jag ändrar det sen till spelcykelmötet som var igår. ja, men då så. Då har vi genomsnittet här som är under 8 av 10. Och det betyder att det inte får en spelcykelstamp som spel som får över eller 8 av 10 kan få. Tyvärr, inte den här gången heller. Det känns som att det kommer dröja, eller det har dröjt ganska lång tid sedan vi gav ett spel minst 8 av 10 hit senast.
Vilket var det senaste?
Det var kanske Night in the Woods. Eller nej, Dream Daddy fick ju inte det. För att det var ju 2 personer, Leo och Max för tiden, som inte gillade det alls.
Jag har en fråga till er.
Ah, okay.
Som har med spelet att göra. Och det var vilken ni röstade på i danstävlingen.
Ja, bra att säga det. Man fick rösta vilken karaktär som vann danstävlingen i slutet. För alla hade sin unika dans. Ja, det var jag och Laura som körde. Och vi valde den här musen, tror jag. Som var lite nervös. Liksom. Mm. Jag kommer inte ens ihåg hur hen eller hon dansade. Men det var...
Ja. Borde väl varit breakdance?
Det var precis det ni säger. För att hon, jag tror att det var hon, eller? Ja, men musen sa ju typ att hon ville veta vilken dans som... vad hette den?
Mystery Monkey.
Ja, Mystery Monkey gillade mest. Mm. För att den ville imponera på honom, eller henne. Men sen när han väl började dansa, då var det ju typ... på dansstället, det var en robotdans, tror jag.
Ja, just det.
Nej, no, det var för att precis när hon stod och övade... Jag tror att det var en hon faktiskt, vi säger det nu i alla fall.
Ja.
Då dansade hon ju lite så här capoeira-aktigt. Vilket skulle kunna tas som breakdance. Ja. Och sen när det var det här när apan stod i mitten, eller jag menar grodan, alltså huvudkaraktären stod i mitten och dansade. Då var det någon karaktär i bakgrunden som faktiskt dansade breakdance.
Men det var inte...
Jag tror, det var inte musen.
Det var inte musen, det tänkte jag på.
Naha, det var någon annan. Ja, det var en liten miss faktiskt.
Ja.
Ja, det var synd. För sen när hon musen dansade i mitten av ringen, när alla stod och liksom hejade i som en ring. Då dansade hon faktiskt inte breakdance.
Det var en robotdans typ.
Ja, då kanske hon dansade robotdans, ja. Det var hon imponerade helt enkelt inte på sin den personen hon gillade, den här Mystery Monkey då. Misslyckades. Men hon vann tävlingen.
Imponerade på er.
Ja, precis. Ja. Vi fick väl lite så här känslor för henne för att hon var lite nervös och så här. Det var lite synd om henne liksom, så hon fick vinna tävlingen helt enkelt. Vad valde ni då?
Alltså jag tyckte ju helt klart att det egentligen var grodan som dansade bäst.
Faktiskt.
Men man kunde inte rösta på grodan.
Nej, okay.
För det var ju en själv. Det var ju grodan som skötte röstningen.
Ja, det var
kul om man kunde göra
det. Såklart, det är klart att grodan ska vara jury.
Ja, i alla fall. Men så jag röstade nog på fåret. Inte för att jag kom ihåg hur fåret dansade, utan jag bara gillade fåret.
Mm. Men du då, Jimmy?
Jag röstade på Hummen faktiskt. Jag tyckte den hade en rolig...
Larry.
Ja, tyckte den var ganska rolig. Jag kommer inte heller ihåg exakt hur han dansade, men tyckte det var lite roligt. Men jag var nära på att rösta på Musen också.
Okej. Undrar så här, genomsnittet vilken som har blivit röstad på mest och minst.
Just det.
Alltså,
det
under, för alla som har spelat det här.
Ja.
Det borde de ha någon sån här procentgrej på, det vore kul.
Skicka en Twitter-inlägg till henne på, nu när jag följer henne.
Ja, precis. Exakt. Undrar om det är någonting som hon ens kan ta fram. Ja.
Det var om hon implementerade statistics för det, så visst. Men jag gissar på att hon inte gjorde det, va?
Nej. Då började det räknas från nu i så fall. Det skulle bli lite falskt.
Ja, och så skulle hon behöva släppa en patch och sådär också. För att få in det.
Just det. Gott nytt år alla, och tack för att ni har lyssnat på oss det här året och sådär. Och kom ihåg att fortsätta prata spel. Det är vårt lilla motto, prata spel. Resten av året och hela nästa år och så vidare, hela nästa årtionde.
Gott nytt år.
Gott nytt år.
Gott nytt år. Tjoho. Hej då.
Vi har inget bra extra material. Vad ska vi göra? Vi rikar någonting snabbt.
Ja.